Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Seriepodden sponsras av 1x2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, vi har hur mycket som helst att prata om och vi är bara två idag, Makoto. Hur ska det här gå?
Ja, vi får väl prata på. vi har löst det här förut.
Ja, det tror jag. Det ska nog gå bra. Men det finns ju inget att hålla på. Det är bara att dyka rätt in. Och nu är jag ju extra taggad för att vi får prata Liverpool för första gången.
Ja, det är därför vi bara är två. Vi måste ge dig plats för att få prata Liverpool. Vi har Liverpool, vi har Adama Traoré. Då bräcker det med Patrik Syk som får köra här.
Jag har stekt alla andra. Ingen annan får vara med. Makoto är här på nåder. För att inte jag ska hålla liksom en monolog i en och en
för att göra ett körschema. Det är min uppgift.
Precis. Ja, men det handlar såklart om Luis Diaz. Det är alltså kolumbianen som spelar för Porto. Har haft en alltså helt vansinnig säsong. Han har gjort 14 mål på 18 matcher i portugisiska ligan. Var redan före den här säsongen hett eftertraktad. En otroligt teknisk, rivig, målfarlig vänsterytter i första hand. Det handlar om ett bud på ungefär 50 miljoner pund, 37,5 miljoner plus då 12,5 miljoner i add-ons, 60 miljoner euro, 50 miljoner pund i den storleksordningen. Tottenham har ju jagat Luis Diaz kanske mest synligt i alla fall den här vintern. Det är de som har varit där och dragit och ska också då ha lagt ett bud motsvarande samma summa på den här spelaren, men nu har då Liverpool klivit in och som det beskrivs kapat affären, även om Liverpool ju har jagat också Luis Diaz under lång tid och haft koll på honom och har ju fina kontakter med Porto sen tidigare. Vi vet ju att Pep Linders är ju gammal Porto-produkt som
Marco som Grujic tänker jag på direkt.
Ja, men det med Pep Linders är ju, har ju väldigt täta förbindelser med Porto, så att klubbarna har ju lite kontakt så att säga genom dem. Och nu verkar det som att det är Liverpool som är allra närmast att värva honom här, och till och med så här lite mer försiktiga generaler som Paul Joyce på The Times, Liverpool reporter, har varit ute och sagt att det är nära nu att Liverpool helt enkelt värvar Luis Diaz här och nu.
Ja, det ploppade ju upp där på morgonen när man vaknade, så låg det en Paul Joyce-tweet. De är alltid lika roliga, för de är så anonyma där med hans lilla...
Han har ju ingen sån där blå, liksom, officiell...
Han har ingen bild på sig själv, utan det är någon sån här papper med lite kludd på. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting.
Nej,
men man vet att när man ser den där lilla anonyma tweeten i flödet, då vet man att det stämmer, för Paul Joyce är en av de mest pålitliga som finns där borta i England, särskilt när det kommer till Liverpool-relaterade saker.
Ja. Han är ju en del av Pravda-staben där som går ut med information. Han är lite mer, han är inte riktigt som de allra värsta ja-sägarna runt i media runt Liverpool. Men han är ju en av dem som får informationen ganska mycket ifrån klubben.
Därav att det stämmer ju också, det är en stor del. Sen dök ju liksom Ornstein och Athletic på ganska snabbt där också, och då insåg man, okej, Nu är det ganska många som bara rakt av rapporterat att det här är på gång, och det är alltid ett tecken på att det här faktiskt inte bara är någonting att skratta bort, att Liverpool lägger det här budet.
Och det vi vet om Liverpool är att när det händer så är det, när det kommer liksom uppgifter, då är det ganska nära. Om det inte kommer uppgifter från andra länder som det gjorde runt liksom Thiago, eller där uppgifterna framförallt var från Tyskland. Men när det kommer engelska uppgifter och det sägs att det är ganska nära, vi kommer ihåg Fabinho till exempel, när det bara, han plötsligt bara stod där en dag, man hade inte hört någonting. Vad var det här? Salah var samma sak. Man missade, alltså det, han bara dök upp. Diogo Jota, alltså det är verkligen så de jobbar. De gillar inte att sprida ut eller att det ska läcka för mycket om vilka
fast
spelare
de slänger ju ut liksom orimliga rykten på sin egen hemsida på att de sitter och länkar. Där, ja men titta vad The Mirror har skrivit idag, så sitter de och länkar på den officiella. Det är en ganska intressant grej som de engelska, många engelska klubbar gör. Men i alla fall, alltså Luis Diaz här, Tottenham ska väl inte ha lagt lika mycket. De har ju fått budet nekat från Porto det tidigare, men de har ju varit igång och jagat Luis Diaz de sista dagarna här av fönstret, kanske primärt. Det var ju först nu i veckan det här Luis Diaz-spåret dök upp i Tottenham väg, i alla fall synligt. Att Liverpool bara plötsligt kliver in här, det måste ju vara att de har ju tänkt att värva honom till sommaren. Inser, okej, vi riskerar att tappa honom till Tottenham om inte vi gör något nu. Okej, vi flyttar fram den här historien, den här affären till det här vinterfönstret. Vi får in en duktig spelare som kommer bredda den här truppen under våren, som kommer att bidra direkt, som kan tänka sig en rotationsroll här till en början. Och så vidare, och se vad han går för.
Många undrar ju förstås vad det här innebär för den övriga fronttrion, den som är så omtalad i Liverpool. Luis Diaz är ju i första hand en spelare som spelar till vänster. Det som är så intressant med honom är att om man ska jämföra honom med en spelare, så är han ju faktiskt väldigt lik Salah. Alltså i sättet han spelar, han är teknisk, han är snabb, han älskar att kliva in och göra en gubbe och curla den i bortre stolpen med sin höger. Alltså kliva in från vänster till höger, som Mané också har gjort. Mané har liksom ännu fler grejer, eller kanske skiljer sig lite grann i sin spelstil. Men han påminner rätt mycket om en högerfotad Salah. Och det är ju någonting som kittlar, att ha ett motsvarande hot på andra kanten. Och det känns ju också som att han av den anledningen skulle fungera ganska bra i det här systemet. Och varför man har tittat på honom och är beredd att lägga den här ändå ganska höga summan på honom.
Han är ju en typisk Liverpool-värvning. Alltså 25 år gammal, så han har ganska många år kvar. Såklart är en ansenlig summa.
Precis samma ålder som Mané var när han kom i, som Salah var när han kom i, som Firmino var när han kom i. Alltså,
han är en fullfjädrad proffs, det är inte bara en talang, men det är samtidigt en spelare du har ganska många år kvar, du kan få ut något bra av. I det här fallet så ska ju Porto ha satt en ganska hög prislapp, men de har ju förhandlat ner det till att acceptera då någon form av deal här som Liverpool då uppges erbjuda, det vill säga 37,5 plus 12,5, eller vad det nu exakt blir. Men det är ju en värd investering, för att vi har ju pratat om att de behöver just en ny spelare på den positionen, att om inte annat för att bredda. Luis Diaz, med tanke på att han ändå spelat i Porto nu, han kommer inte gå in och kräva att han ska starta varenda match. Nu får du en ganska bra övergångsfas här när han får komma in och rotera med Salah, Mané och så vidare. Du kan dessutom då med gott samvete kanske släppa Minamino eller Origi i slutet av det här fönstret till någon annan klubb. Då har vi pratat om lite intresse kring Minamino, bland annat till Leeds har man sett noteras här runt liksom i flödet. Ja. Origi ryktas till ungefär 25 klubbar per fönster utan att gå någonstans. Så att nu har man ju också möjlighet, om man får in Diaz, då har man möjlighet att kanske flytta på någon av de här. Du sätter också lite press på Mohamed Salah i hans kontraktsförhandlingar, att öra, vi har en ersättare till dig här nu.
Ja, även att jag ser ju att det här är ju snarare en ersättare till Mané.
Jo, absolut, men samtidigt är en offensiv spelare.
Ja, absolut. Ja, det är det ju. Och jag ser ju också från Liverpools håll att det är Mané antagligen som ju också sitter på ett kontrakt som går ut då nästa sommar.
Ja, just det.
Som man kommer växla ut i första hand. Och som man säkert kommer kunna få en bra slant för också. Men han har ju blivit, alltså vi ska komma ihåg att när Mané kom, alltså säsongen före Salah kom, så var han ju nästan ospelbar. Han förändrade ju också sättet Liverpool anföll på. Och då spelade han till höger. Så sen fick Mané flytta över till vänster när Salah kom in. Salah tog liksom över stjärnrollen ganska mycket från Mané. Sen var de ju tillsammans båda två under ett par säsonger. Sen har ju Salah verkligen dragit ifrån i hierarkin och i liksom det internationella anseendet. Det pratas kanske inte om Mané som är en av världens 5-10 bästa fotbollsspelare.
På sin position kanske.
Och framförallt i sina bästa stunder, absolut. Ja. Alltså, han har höjden som de allra bästa i världen, men han är ju för ojämn. Och det är väl det, men jag tror att det är framförallt på den positionen där till vänster som Luis Diaz är tänkt att operera, och att det är Sadio Mané som kanske kommer få flytta på sig här i sommar.
Men det är ju längre fram, tills vidare har man ju bara breddat den position man faktiskt har funderat över. Det är väl central mittfält där man ska diskutera också, men där finns det ju många egenfostrade alternativ och så vidare, så att
Sen har faktiskt Luis Diaz också spelat liksom till vänster i ett 4-4-2, alltså mer en utpräglad winger, och då inte som anfallare på samma sätt som man spelar på Manés position, utan kanske spelar då jag tror inte han kommer spela mittfält för Liverpool, för att det handlar väldigt mycket om att vara ett understöd till ytterbackar
och anfallare. Framförallt kommer inte Liverpool spela 4-4-2.
Nej, det kommer de inte göra.
vi kan ju liksom bränna den direkt, men jag tycker det är en smart värvning, en bra värvning, en ganska väntad värvning när man ändå tänker på alltihopa. De har ändå följt honom i flera år och har koll på honom. Och sen, jag tror att anledningen till att de ger sig in nu, de hade nog inte tänkt göra det. Men det är ju för att Tottenham plötsligt var så pass långt komna i de här förhandlingarna. Och då var det plötsligt att nu måste vi slå till. Så frågan är om det var Tottenham som försökte kapa Liverpools planerade värvning egentligen i grunden. Oavsett så är det ju, blev ju historien nu att det är Liverpool som kapar Tottenhams planerade värvning, så att... Men det är ju inte den enda värvningen som Tottenham har fått kapade på sista tiden. Det har inte varit en roliga dagar för dem som har Tottenhams sympatier, kan man ju säga i alla fall.
Nej, alltså det är inte första gången det här händer Tottenham. Nej, det finns nog ingen klubb som har blivit, alltså i alla fall beskrivet som att en transfer har liksom kapats av någon annan. Det brukar vara Chelsea som gör det. När de kapar en transfer från Tottenham. Men den här gången var det Liverpool.
Jag har svårt att se Chelsea gå för Sofyan Amrabat här sista dagarna av fönstret. Men man vet ju aldrig vad som händer.
Det tror jag inte i och för sig. Men så är det. Och det, som sagt, det här med att det kapas. Det är ju en produkt utav framförallt brittisk media, skulle jag säga. Där man gillar den konflikten. Sanningen är ju att det alltid är många klubbar som är intresserade av de här bra fotbollsspelarna. Willian är väl det mest i ögonfallande exemplet. Det var ju inte så att Chelsea som i slutändan... För där var det faktiskt så att det var Liverpool som förhandlade. Det kändes i alla fall som att det var Liverpool som förhandlade med Willian först. Sen så stack han med två dagar kvar utan den förhandlingen till Tottenham. Och så gjorde han sin läkarundersökning, och så plötsligt dök han upp hos Chelsea.
Det är en helt annan grej.
Ja. Men det är ju självklart så att agenten har ju haft kontakt med alla de här tre under hela den här processen. Det handlar ju inte om att någon bara dyker upp. Hallå, nu kliver vi in och bara liksom så här... kommer på det i sista stund, utan det här är ju, men det kan ju framställas som så, och det kan ju kännas som så, framförallt som supporter, om man får mycket indikationer och det kommer mycket rapporter om att en spelare är på väg in och att det närmar sig.
Fast det är väl som en lägenhet och husbudgivning egentligen på ett eller annat sätt, alltså det här med att du har oftast vissa som sitter där och liksom förhandlar och så vidare och tävlar mot varandra, om det är någon som verkligen många vill ha.
Så kan det dyka upp en budgivare 19.
Exakt.
När som helst i processen. Som
19 jag var du varit för budgivningar. Ja, i alla fall.
Bor i Stockholm.
Ja, det är sant i och för sig. Ja, men budgivare 19 dyker upp där i slutet. Bara nu slår vi till. Och det kan ju vara typ då.
Ja. Och då är det ju också någon som har varit på visningen, någon som har haft kontakt med mäklare, någon som har, du vet, suttit och räknat pengar och så vidare och följt utvecklingen.
Det är förlorat ett annat objekt precis innan och redo att slå till.
Det är ju så här, det är... Men Luis Diaz ska bli väldigt spännande att se honom i Premier League, får sägas. Och på tal om Tottenham, Adama Traoré, som man också... kände som att det här kunde vara... Kunde vara på gång, klar för Barcelona på lån.
Det här var ju på gång, alltså Tottenham, de höll ju på att förhandla och man hade nästan räknat hem att Traoré skulle dit. Men sen var det på något sätt Traoré själv som, alltså enligt uppgifter då, har ändå hållit på det här. För att han visste, det finns en möjlighet att Barcelona ger sig in i det här. Och han verkligen ville hem till Barcelona som, alltså, första val. Och visst gav sig Barcelona in i det här, mycket hade att göra med. Även om det har sagt från spanskt håll att det här är frikopplat från Ousmane Dembélé-historien, så har det väl också haft att göra med att Barcelona måste inse, okej, kommer vi ha råd att registrera honom? Vad finns det för möjligheter? Vad kommer det att påverka resten av vårt transferfönster? Och så vidare. Men nu verkar det ju vara klart att han ska göra läkarundersökning i Spanien idag. Det gick på ett dygn i princip bara från uppgifter av Barcelona nu på allvar gett sig in i det, till att Wolverhampton accepterar. Och när man ser siffrorna, då förstår man varför Wolverhampton accepterar det, tycker jag. För att de ville ju ha, det pratades ju om runt 25-26 miljoner euro som de ville ha från Tottenham, kanske till och med mer, när man diskuterade. Nu får de istället ett halvårslån plus då en köpoption efter det lånet som ligger på 30 miljoner euro. Mm. Och då får de ju mer i transfersumma, där man tror ett kontrakt som går ut 2023. Man kan fråga sig varför Barcelona har gått med på den köpoptionen, sett till marknadsvärdet de har satt för en värvning nu, men Barcelona har inte råd att lägga de pengarna nu. Så då flyttar man det till sommaren. Man får Adama Traoré ett halvår här och han verkar jätteglad att komma hem.
Ja, alltså, det, för han kommer ju hem liksom. Han är ju en La Masia-produkt och det är klart. Alltså, varje gång Adama Traoré rör bollen så känner man, är det nu det händer? Och det är ju liksom så här, alltså den här miljön, man är så här, en ny klubb, han kommer hem, han mår antagligen väldigt bra. Han ser ju fysiskt väldigt, väldigt i fin form ut. Inte bara att han har stora muskler.
Han väger ju dubbelt så mycket som när han lämnar Barcelona. Alltså han var ju lite tanigare på den tiden.
Han är inte så tanig nu.
Nej, det är han inte.
Men jag tycker han har sett ganska bra ut i Wolverhampton senaste tiden. Han har faktiskt gjort mål. Det var ju en millimeter offside som gjorde att han faktiskt hindrade honom från att göra sitt andra mål på två raka matcher. Han har ju spetsegenskaper som ingen annan fotbollsspelare i världen har. Han har ju en snabbhet och en styrka som ingen kan mäta sig med. Det är ju bara så. Det finns ingen som är lika snabb som Adama Traoré. Alltså, ni kan fråga alla ytterbackar i världen som har mött honom. Jag minns när han spelade wingback, och jag pratade om det här förut. Och Raheem Sterling, som också är rätt snabb, ställdes en mot en mot Adama Traoré. Och Traoré var då wingback och Sterling gjorde som man brukar, han petade och sprang, och det blev alltså inte ens en tackling, det blev inte ens en duell, för att Adama Traoré var 2 meter före honom till bollen på den liksom 20 metern som han petade ner den, och Sterling stod bara och kliade sig i huvudet. Han hade aldrig, alltså det var uppenbart att han aldrig varit med om något liknande. Sen att Adama Traoré ofta springer åt fel håll jättesnabbt vid fel tillfälle jättesnabbt, det är ju liksom en annan sak. Men det är ju kul. Det är ju kul med spelare som har något som verkligen ingen annan har.
Alltså jag är lite intresserad vart exakt de har tänkt att få in honom i laget. Jag gissar på att i Barcelonas fall att han kommer ingå i då från trion. Att man kan använda någon som högerytter, du kommer använda Ferran som nia. Mm. Förutsatt att du inte värvar Alvaro Morata då här på deadline. Alternativt att du använder lite vänster också, ett alternativ skulle kunna tänka sig.
Han behöver ju spela på en kant där det finns ytor.
Någon av de kantpositionerna, det lär ju inte vara ytterback han ska spela, för jag tror inte att de ska byta ut Dani Alves mot honom, utan det är ju som en offensiv ytter. Det kan jag också ha med det att göra, för att i Contes fall, då vill han snarare göra om honom till en wingback. Det var ganska tydligt att han vill ha en ersättare till, ja, han är inte nöjd med Emerson Royal, han är inte nöjd med Doherty, ville ha Adama Traoré där istället då för att få offensiv kraft på det viset. Nu i Barcelona får han ju en mycket mer offensiv roll, för Ousmane Dembélé kommer inte spela en minut fotboll i Barcelona igen. För de verkar ju inte förlänga, även om de nu möts igen. Nu agenterna har ju ändå träffat Xavi och de har varit i diskussioner, men de diskussionerna verkar snarare ha lett till att nu Ousmane Dembélé kan tänka sig lämna Barcelona innan fönstret. Det kommer bli så spännande att följa det här på deadline, det inte finns för övrigt.
Också en kille med springerbena.
Absolut, det är en helt annan typ de får i Traoré. Det är en helt annan, helt annan form av spelare. Jag vet inte hur han skulle funka i Barcelona riktigt, men det blir väldigt spännande att se i alla fall. Och de bygger ihop något ganska intressant just nu.
Ja, alltså om man förväntar sig att spela med väldigt stor possession, alltså att vi ska parkera liksom på mittplan och offensiv planhalva och stå och rulla runt väldigt mycket, som jag tänker mig att Xavis liksom idealfotboll ser ut, då är ju Adama Traoré helt fel egentligen. Han är ju en omställningsspelare och en genombrottsspelare. Men det kanske är så att man ser, jag menar, nu ska vi inte jämföra med Messi, för att Messi är ju någonting helt annat liksom i teknik och blick och liksom balans. Men mycket av sättet som Barcelona under sin höjd var ju faktiskt att Messis snabbhet över liksom 20-25 meter, han var ju också fruktansvärt snabb, var ju mycket av det hotet just för att göra målen. Man kunde etablera det här spelet, man kunde etablera ett spel på offensiv planhalva tack vare liksom Iniestas briljans och Xavis trygga passningsfot och Busquets liksom placeringsskicklighet och så vidare. Och sen hade man Messi som kunde göra någonting annat, och mycket av det handlade ju om liksom snabbhet och framförallt snabbhet med boll.
Men en viktig skillnad där, Messi var snabb utan att ha ytor.
Det går inte att jämföra med Messi. Men jag tänker bara att om man har identifierat att i det här systemet så behöver vi ha in en explosiv snabbhet någonstans, för vi ser att det här och den här ytan finns, om vi kan få Adam att ta den här löpningen eller ta den här rollen liksom i det här systemet, så kanske man har sett något. För annars så känns ju Traoré som en så utpräglad omställningsspelare med sin fina teknik i hög fart också. Han är ju väldigt, väldigt teknisk och skjuter ju som en häst. Det är bara att allt går lite utanför hela tiden.
Nej, men jag ser ju att han kommer nog starta matcher, det tror jag, alternativt användas som en liksom ett sätt att förändra matchbilder från bänken. Men det så jag tycker det är en smart värvning av Barcelona här och nu. Som sagt, det är en La Masia-produkt.
Om man har en idé för honom, om man har en tanke vad man ska använda honom till.
Förmodar jag när du har Alemani som sportchef.
Han är ju ett väldigt specifikt redskap. Han är ju ett väldigt specifikt verktyg. Han är inte liksom en skiftnyckel som går att använda till väldigt mycket. Han är ju en märklig...
Såg.
Nej, men vad man ska använda. Men han är liksom någon så här... ett specialverktyg som du har för en speciell uppgift om du behöver någonting. Det är ju det han är liksom. Och då måste du ha det behovet, men då hittar du ingen bättre. Så det är det man hoppas. För man vill ju någonstans i hans karriär att han ska i alla fall få en säsong där han får allting att stämma. Och man får se liksom den här potentialen blomma ut.
Det är också det här.
Han är ju bara liksom 24 år gammal.
26 år gammal.
26 år gammal.
Han har hunnit bli det.
Helt sjukt.
Ja, jag vet. Det som är fint också är att nu återförenas ju den gamla Middlesbrough-duon där, Braithwaite och Adama Traoré.
Åh, jävlar.
De hittar tillbaka i Barcelona. Vem hade trott det?
Ja, en gång i tiden under Tony Pulis i Middlesbrough.
Det är där vi är just nu.
Nej, fantastiskt.
Kör vi i Pulis fotspår. Nej. Nej, men den verkar faktiskt klar. Alltså... så gott som klar, och Barcelona verkar ju inte vara klara där. Vi kanske kommer in på det senare också, att de har ju inte gett upp på att få in en centertank där mellan alltihopa också.
Nej, precis. Vi får väl också konstatera att Vlahovic nu är klar för Juventus.
Ja, alltså vi sa väl typ att han var klar senast också, men nu är det ju, alltså han är ju inte officiellt presenterad, men bara det att han står där och vinkar till folk i Turin, redo för medicinsk undersökning, säger väl det mesta om inte annat. 75 miljoner euro plus en hel del pengar till agent och så vidare är ju det som är summan. Han uppges få tröj nummer 28, jag vet inte om det säger er någonting. Men han får i alla fall, han kommer ju gå till Juventus, han kommer att spela där under våren, Jag vet, jag har skrivit några rader om det, så om ni undrar mer kring just Vlahovic så kan ni läsa dem annars på sajten. Men det är ju såklart, vilket är ett super power move av Juventus.
Ja,
och det är ju precis vad de behövde, och det är ju den absolut största värvningen hittills i det här transferfönstret utan jämförelse.
Silpodden är den här veckan sponsrad utav 1X2.se och med i vanlig ordning Andreas Nord. Hej på dig!
Senare Patrik, hur är läget?
Jo, men det är fint, nu går vi in ett litet uppehåll här, men det är mycket, mycket silly, och till helgen så blir det mycket championship, mycket fokus i alla fall på stryktipset, och det har ju ni koll på, som ju ger speltips och rek.
Ja, absolut Patrik, och just på lördagar med start klockan 12.00 på twitch.tv/1X2SE så sänder vi live, och då kommer vi försöka reda ut det här Championship-fotbollen, så att det kan vi verkligen rekommendera för er som tycker att det är kul att spela lite stryktips.
Så in och kolla 1X2.SE, få speltipsen och kolla in deras Twitch-sändningar. Så in på 1X2.SE. Läkarundersökning idag för Bruno, jag kan inte uttala det här namnet.
Guimaraes.
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 Newcastle och Lyon då uppges vara överens. 40 då, miljoner euro i grundlapp och sen 8 miljoner i add-ons.
Ja, det först euro. Pratades det om att det var 40 miljoner euro bara rakt av, och sen gick Lyon ut och officiellt och dementerade att de var överens med Newcastle angående en övergång. Och sen efter den dementeringen så fattade ju alla att ja, men såklart det här kommer ske. De hade ju inte ens lagt något värde i det här om det inte var för att det var på gång. Och nu verkar det ju på gång. Det har dykt upp bilder på allt från liksom Newcastles medicinska personal som sitter på flyg till Brasilien och dylikt. För att de ska göra läkarundersökningen där borta i Sydamerika. Det är ju landslagsuppehåll. Det var en ganska stökig match mellan Ecuador och Brasilien i natt bland annat. Med Alisson som undvek rött kort 2 gånger via VAR, bara en sån sak.
Fick han inte rött kort för? Jag tyckte han, jag bara såg på Twitter att ja, nu åkte Alisson ut.
Nej, han åkte ut 2 gånger, men han båda gångerna räddade han som VAR, och båda
kändes hårt det jag såg.
Alltså den första, om vi bara byter, vi kommer tillbaka till Guimaraes, ja. Men i alla fall, första var ju liksom Alisson som i princip ska, alltså jag, till att börja med, hur vig är han när han sparkar den bollen? Det är helt sjukt, den foten är ju uppe i stratosfären någonstans. Och sen så yxsparkar han ner en kille i nacken efter det. Olyckligt naturligtvis. Ja. Men där, den, efter väldigt lång liksom så här, ja, konferenser på mittplan, Alisson vägrade ju gå ut. Och sen till slut då så gick domaren titta på VAR-skärmen och sen ändrade han till ett gult. Och i slutet av matchen på tilläggstid då så är det en ny situation där Alisson då boxar ner en kille i straffområdet. Då kan man diskutera om man tar bollen först i den situationen, vilket jag väl tycker att han gör ändå. Men han sätter i alla fall knytnäverna upp i huvudet på en ekvadoriansk spelare. Domaren med straff ger andra gult kort till Alisson. Och så är det lång diskussion när Alisson väger gå ut den här gången också. Och till slut går han och kollar VAR-skärmen, kommer tillbaka, tar bort straffen och tar bort det gula kortet till Alisson. Så han klarar sig undan rött kort 2 gånger.
Det gjorde inte Ecuadors målvakter.
Nej, men det var ju rött.
Det var det rödaste kortet jag sett i år, tror jag. Ja.
Och det var ju tidigt i matchen. Då hade Emerson Royal också blivit utvisad tidigare. Men det absolut roligaste i den situationen, tyckte jag, om jag tolkade det jag såg rätt i tv-bilderna, var ju att efter då de har tagit bort straffen, så får Ecuador en hörna istället. Och då blir brasilianska spelarna rosenrasen. Skit i hörna! Och så får de nedsläpp istället också. Det var liksom till och med den nivån.
Så jävla korrupt alltså.
Ja, 1-1. Ganska sevärd match minst sagt. Men i alla fall, Bruno Guimaraes. Arsenal har velat ta honom. Juventus har velat ta honom. Det här är ju...
Om det är någon som undrar vem det är, ska vi ge en liten bakgrund. Han är alltså spelare för Lyon. Han är defensiv mittfältare.
Defensiv bollvinnande mittfältare. Alltså, han har ju tvåvägskompetens också, men det är primärt då en bollvinnare, en skicklig defensiv dirigent. En sån typ så här som United borde ha varit intresserad av, om vi säger så. Men han är ju jättespännande. Som Arsenal ville ju ha honom till det här fönstret, men de insåg att det blir för dyrt här, att vi tittar på honom till sommar istället. Juventus ville ha honom, men de tycker att det är för dyrt nu, tittar till sommaren istället. Men nu är det alltså Newcastle som kliver in, och han verkar ju gå med på den övergången.
Vi gissar att det finns en nedflyttningsklausul i kontraktet.
Borde ju finnas. Men
24 år gammal, det är ju ett kanonnamn för Newcastle att börja bygga på. Alltså att bygga
där är det absolut tyngsta värvningen de har gjort hittills. Ja. Med all respekt till Kieran Trippier. Ja. Och all respekt till Chris Woods egentliga vikt. På tal om tyngst. Men i alla fall.
Men det är ändå liksom en brasiliansk landslagsspelare.
Ja, det här är en jättevärvning. Att få in honom på det här mittfältet. Vet inte om man ska ackompanjeras av Jonjo där, eller hur det kommer se ut riktigt, men...
Det blir det väl antagligen.
Eller Joel Linton som tvåvägs.
Det beror lite på vilket system som Eddie Howe kommer landa i. Han har ju experimenterat en del. Men alltså, känner jag Eddie Howe rätt, så vill han spela rätt offensivt. Och då kommer han antagligen spela en 4-3-3-3 med
4-3-3-3.
Det 4-3-3 med Gimaraj och sen två åtter, men ganska liksom så här, tvåvägs åtter, alltså typ Jonjo Kjellvi och
Longstaff, eller alltså spela alltså Joel Linton eller Longstaff, eller någon kommer gå där. Jag tänker Almiron typ.
Willock också.
Ja, Willock har vi också.
Han har inte varit bra i år, men Jonjo i alla fall som också har liksom defensiva kvaliteter, och sen då spela med Saint-Maximin på en kant där uppe och
oavsett är ju det här en, alltså det är en supervärvning av Newcastle tycker jag, och det, nu visar de lite vilka muskler de faktiskt sitter. Sen har vi fortfarande den här mittbackselefanten i rummet där, att de måste få in en mittback fortfarande. Och det ska bli väldigt spännande att se vad de väljer för vägar i det här läget. Det kom ju ett väldigt roligt rykte här i veckan, eller uppgifter är ganska trovärdiga också, att de har budade på Dan Byrne.
Ja, jag vet. Ja, det var ju väldigt, jag tror att det var ett bud på bordet.
Ja, ja.
För Dan Byrne, det pratades om 30 miljoner.
Nej, 30 var det väl inte?
Var det inte det?
Nej, om Brighton tackar nej till 30 miljoner för Dan Byrne, vet jag inte var de,
jag minns inte, vi har inte uppskrivit här.
Nej, det var i alla fall otroligt roligt tyckte jag, att Newcastle då, i den desperationen för Dan Byrne som egentligen är en vänsterback, men har varit bra som mittback här nu. Ja, det hade varit något om de värvade Dan Byrne och Chris Wood på ett fönster.
Dan Byrne är bra.
Jo, alltså.
Men han har ett, liksom ett kontrakt som går ut om ett och ett halvt år i Brighton. Så att det är ett ganska högt pris för en
Men att de går från Diego Carlos till Dan Byrne är fortfarande alltså intressant. Diego Carlos kan vi ju stänga. Monchi har gått ut och sagt att nej, det blir inget. Och han är jättenöjd över att vara kvar. Och Monchi har också gått ut och sagt, vi får se vad Diego Carlos själv tycker om det. Men jag tycker att Sevilla agerar rimligt i det här fallet, för att de slåss ändå om en ligatitel och om Champions League-platser och allt möjligt här framöver, och ger bort en av sina bästa mittbackar, då ska de få ganska bra betalt för det. Men Newcastle behöver fortfarande en mittback, men Gimaraj, då har de löst ett av problemen. Ganska bra.
Det ska sägas att de har ju tittat också på Nat Phillips i Liverpool, Newcastle. Sen har de väl inte varit helt övertygade om att det är mittbacken.
Nej, men de behöver något
alltså, bättre.
Badia Chile förstår jag varför de är ute efter till exempel. Men Badia Chile kommer ju också kosta, och de verkar inte lägga de pengarna. Det var ju synd för dem. Alltså Botman var ett perfekt alternativ också. Det intressanta här med den här Gimaraj-övergången är ju den effekt det här kommer få. För att Lyon kommer ju då ha pengar att spendera. Och det är mycket snack i Frankrike är ju på att just vad Newcastle hittar på de här sista dagarna kan få en enorm påverkan på deadline i Frankrike.
Okej. Öppningsbudet på Dan Byrne var 8 miljoner pund.
Ja, det var mer vad jag trodde. Ja. Jag vet inte riktigt vad du fick till.
Nej, jag vet inte vad jag fick. Det var
din egen värdering.
Nej, men det var väl något jag har läst på Twitter. Någon jävla skit.
Mittback lång. Ja, 30 miljoner.
Men han är ju 2 meter lång. Då, jag tycker man ska betala. Alltså när det kommer till mittbackar och målvakter, då får man ju betala i centimeter.
Kilopris.
Ja, det är kilopris. Då blir det dyrt om man ska värva Dan Byrne. För han är väl ligans näst längsta back efter dansken, va?
Inhemskt producerat också, ekologiskt.
Ja. Nej. Men han har ju från fötter också, Dan Byrne. Han har ju verkligen fötter.
Ja, för att man glömmer bort det på att han är 2 meter lång.
Ja. Men verkligen, han är en underskattad fotbollsspelare på det sättet. Sen så är han kanske lite överskattad i andra element av spelet, just som
alltså,
faktiskt defensivt så tänker man, ja, men han är 1,98, han förlorar inte en enda luftduell, vilket han faktiskt gör ibland.
Ja, men det här är en intressant grej du är inne på just nu. För om det är någonting, Peter Crouch när han var aktiv, han kunde ju inte nicka. Han var ju usel på huvudet.
Han har ändå gjort flest nickmål av alla.
Men han var ju så lång.
I Premier Leagues historia tror jag han har flest
men
nickmål.
Men han var ju inte, alltså usel var väl att ta i, men hans huvudspel var ju inte, alltså så här, tekniskt.
Nej,
tekniskt var det ju inte så bra.
Nej, det kunde ju varit bättre. Det fanns ju bättre huvudspelare än tekniskt.
Det är som en klassisk diskussion.
Han var ju 2 meter lång, så att då kommer man ju nå dit ändå.
Ja, exakt. Så att man hade ju tur med längden där, men det är som klassiska diskussioner huruvida Mo Salah var en bra avslutare eller inte för några år sedan. Där jag var väl i den ringhörnan.
Har vi kommit till ett resultat där än, om han är en bra avslutare?
Ja, nu för tiden är det nog ganska tydligt. Nu är det tydligt, men då?
Nej, alltså framförallt under tiden i Roma.
Fast nu pratar jag om när han gjorde så mest mål i Liverpool. Alltså den säsongen. För att det var ju mycket lägen han brände då.
Första halvåret när han kom så brände han mycket lägen. Sen så trillade ju någon slags polett ner där i typ december. Sen gjorde han ju mål på varenda skott han tog. Han gjorde ändå vadå?
Jo, för att han kommit så fruktansvärt mycket lägen. Ja, i alla fall. Ja,
han slog ju målrekorden då, så att...
Som ni märker så är jag och Patrik Zyk olika ringhörner av Mohamed Salahs kliniskhet framför mål 2019 typ, eller vad vi pratar.
Ja, men det var ännu tidigare, var 2018.
Ja, kanske var 2018, 2019, någonstans där. Ja, i alla fall, tillbaka till Silin kanske.
Ja, tillbaka till Silin. Och var vi någonstans?
Dejan Kulusevski möjligtvis.
Ja, precis. Dejan Kulusevski då som... Juventus ändå då verkar vilja låna ut. Vi var inne på det att de skulle behålla honom med tanke på Chiesas skada. Att det kunde finnas en anledning att ha kvar Kulusevski i truppen. De verkar öppna för att låna ut honom. Sägs ha tackat nej till Everton.
Kulusevski själv då alltså.
Kulusevski själv sägs ha tackat nej till Everton. Och det kan man på något sätt förstå. De har ju inte ens en tränare.
Det är avgörande dag idag på det, sägs det ju, att det står ju där mellan Vitor Pereira, som jag faktiskt tycker synd om, när Everton-fansen gick ut och häcklade och var så negativt inställda till honom. Vad har han gjort för att förtjäna det? Alltså, ge honom en chans, för han var ju lite ledsen genuint också över att de var så negativa till honom.
Ja, precis. Frank Lampard och Duncan Ferguson är ju som...
Wayne Rooney skulle tydligen vara för oerfaren. Det är väl därför han har försvunnit ur den här processen. Alltså av de tre, jag vet verkligen inte vad de ska ta.
Det är väl in med Frank Lampard. Alltså, jag vet inte vad Duncan Ferguson... om man säger så här, han har ju varit där under hela den här tiden. Där det har bara liksom så här bytts tränare och gått liksom... Spenderat pengar på spelare som bara har misslyckats och blivit sämre. Eller, ja. ja, men jag hade hellre haft Frank Lampard än Duncan Ferguson, det kan jag ju säga.
Men har Duncan säsongen ut?
Vad sa du?
Duncan säsongen ut, tror du att det skulle gå?
Jag tror att de åker ut då.
Du tror det?
Ja, tror jag.
Jag tror att de kan krämla sig kvar med bara hans allmänna energi.
Åker ut, jag tror inte att det blir en uppryckning i resultaten. Jag tror däremot att Frank Lampard med ändå sin liksom aura och status i engelsk fotboll, alltså du vet, de här spelarna, de vet ju att det är en världsstjärna som, alltså det är en, alltså,
du går, helt då, annan... Då gör du ju samma grej som, alltså...
Jag säger inte att det är ett jättebra val, jag säger bara att det är bättre än Duncan Ferguson.
Jag är inte säker på det. Men vi kan ta den diskussionen en annan gång också, för vi måste väl...
Vi kommer ju ta den när det är
klart.
När det är klart. Men det är en Kulusevski i alla fall. Det pågår samtal mellan Milan och Juve. Arsenal eventuellt inte ut ur bilden. Får väl se i alla fall Tottenham nu när de har missat både Traoré och Luis Diaz. Eventuellt då kommer försöka låna in Kulusevski på, för att Conte vill ju ha in en winger. Det är ju bara så. Nu kanske inte Kulusevski är den winger-typen på samma sätt. Den är ju liksom hårt arbetande och sådär, absolut. Jag tror han skulle passa bra i England.
Hej Dejan, kom till Spurs och så gör vi om dig till wingback.
Ja, det är
det hade vi
jublat. Conte kan ju ta vad som helst att göra till en wingback, alltså, så är det ju.
Det är liksom internationella versionen av... Jens Gustafsson i Norrköping, eller Norling har gjort samma sak där med att göra om allt som rör sig till wingbacks. Nu har de värvat tre istället. Men i alla fall Kulusevski, det här Milan-spåret, man tänkte först, ja, säkert. Och sen börjar man tänka lite att det finns ju så otroligt mycket logik i Milan-flytt. Det finns så otroligt många positiva aspekter i en Milan-flytt. Ja, det uppenbara, spela med Zlatan Ibrahimovic, den väger ju tungt. Att Milan faktiskt har problem att de inte har en riktigt bra högerytter. Att jag tycker Salemakers är medioker. Han är absolut lovande, men han glimrar bara till då och då. Men han gör inte så mycket. Han är ganska intetsägande som fotbollsspelare, tycker jag, i allmänhet. Castillejo ska ju bort, sägs det ju, till Valencia pratas det om bland annat. De har ingen tydlig högerytter. De har Leao till vänster, de har Zlatan eller Giroud centralt, och så har de en lucka där. Och Kulusevski skulle nog passa väldigt bra i den luckan. Han kanske inte har riktigt den speeden som man kanske hade önskat sig att ha på den kanten. Men samtidigt med hans alltså smartness på planen och så vidare. Det är en jättesmart lösning. Han kan ligan så vi vet att han kan leverera i Serie A. Jag tycker det är en kanonlösning. Problemet här, de ska ju ha varit i diskussioner, sägs det ju från flera italienska mediehåll. Men att det som då är hindret just nu är den klausul som Juventus vill ha. För Juventus verkar ju faktiskt också vilja öppna för en försäljning vid det här lånet. Men Juventus vill ha en ganska hög klausul, alltså köpoption då, i samband med slutet av lånet, där Milan inte vill sätta en sån prislapp på en sån spelare där. Så de diskussionerna pågår. Samtidigt ska Juventus vara tveksamma till om de verkligen vill låna ut en direkt konkurrent om CL-platserna. Av förklarliga skäl, och då gärna titta på utländska anbud. De ska inte ha gett upp. De vill ju fortfarande försöka. Vet inte riktigt hur, men de vill det. Arsenal sägs ju fortfarande vara intresserade, för att de har ju också tappat ett namn i form av Dusan Vlahovic och måste göra någonting nu. Samtidigt som hela Artur-historien har stagnerat fullkomligt. Så, men det verkar som att Dejan Kulusevski kommer flytta på sig på ett eller annat sätt. Frågan är vilka klubbar det blir som är aktuella då. Det blir väldigt spännande att följa.
Ja, det är spännande helg här överhuvudtaget. För nu är det mycket. Det här är mer än vad vi trodde för några dagar sedan. Och vad som brukar vara vid det här skedet i ett vinterfönster. För att om det händer något i ett vinterfönster, vad har vi för stora övergångar som vi kan titta tillbaka på? Jag minns
Fernando Torres.
Fernando Torres, men så här Julian Draxler. Även till PSG, det var ju en jättevärvning då. Van Dijk till Liverpool. Det är ändå grejer som hände ganska tidigt i vinterfönstren, som har varit på gång under ett tag. Och man,
alltså om Ferran Torres hade varit den största, så hade man inte förvånats.
Nej, jag menar Kieran Trippier, Ferran Torres. Det är ändå saker som hände relativt tidigt i fönstret. Och nu sitter vi här med liksom flera stycken stora potentiella, men, ja, men vi har Vlahovic, det är nu med vadå, 3 dagar kvar till deadline. Vi har Luis Diaz, vi har eventuellt Kulusevski, vi har...
Alltså det vi framförallt har är Arsenal och Tottenham som har gått på spår som de inte har lyckats alltså fullfölja. Och ett läge där de sitter, okej, vad ska vi göra nu? Och där kan locka fram ganska spännande saker. Juventus sitter i ett läge där, okej, nu flyttade vi fram hela vår liksom sommarbudget till vintern. Vad ska vi göra för att liksom faktiskt finansiera det här?
Vi har en teori. Lyssna på det här. Alvaro Morata till Arsenal. Det blev en helt stum här borta.
Alltså det hade ju faktiskt funkat. Jag tror att det hade funkat ganska bra. Men då, ja, det är ju då för men det här problemet här ligger ju att Barcelona vill ju fortfarande ha Morata. Problemet med att lösa Morata är att du måste blanda in en tredje part, det vill säga Atletico Madrid. För Atletico Madrid äger fortfarande Alvaro Morata. Juventus hyr fortfarande Alvaro Morata från Atletico Madrid. Bokstavligt talat hyr, för att de betalar då av en del av den här köpoptionen som ligger i slutet av de här lånen, som de betalar av per säsong i väntan på, som det är så liksom förhandsbetalning i princip. Atletico måste ju vara överens då på något vis, och sen liksom måste det förhandlas köpoptioner hit och det. Atletico har inget intresse att behålla Alvaro Morata. De vill ju bli av med honom från böckerna, men de lånar ju ut honom för att ingen vill köpa loss honom. Barcelona vill verkligen ha honom. Alvaro Morata vill verkligen gå till Barcelona. Min fråga är, skulle han verkligen vilja gå till Arsenal? Tveksamt. Jag tror inte det, om Barcelona är med i bilden. Det som kan göra att den här teorin skulle slå in, det är ju till att börja med att Arsenal då skulle identifiera honom som tillräckligt intressant, vilket det kräver ju då att då ska de gå på bet på Alexander Isak, de ska gå bet på Dominic Calvert-Lewin, de ska gå bet...
Vilket jag tror att de gör båda två.
Ja, Isak är ju beroende på hur desperata de är. Frågan är det inte större möjlighet att de pungar ut utköpsklausulen på Isak än att de går för Morata?
Lånar in Morata.
Ja, de måste gå bet på att låna in Luka Jovic, som det pratas om att de vill låna in. Jag tror inte Morata är aktuell, för jag tror inte de vill ha en spelare i den åldern.
Har Arteta och Morata någon relation?
Det kan de väl inte.
Har han måste ha slutat till landslaget Arteta.
Ja, Arteta hade slutat landslaget för länge sedan när Morata var aktuell. Ja. Och Arteta hängde ju för det mesta i England under de sista åren. Aldrig i Chelsea. Där Morata är den enda, alltså Morata har bara varit i Chelsea, och det var ju dessutom innan Arteta liksom var aktuell, eller när han var tränare i annat lag. Nej, de borde ju logiskt sett inte ha en relation. Xavi och Morata har det. Och Xavi uppskattar Morata jättemycket, och det är därför Morata vill dit också. Han vill vara en del av det här och bli en del av Bernd Schuster-gruppen, det vill säga spelarna som har spelat för Real Madrid, Atletico Madrid och Barcelona i sin karriär. Det är väl Bernd Schuster och max någon spelare till som har gjort det. Nej, det är intressant alltså, det som om, alltså jag tycker inte det har varit dumt med Morata i Arsenal, men jag tror inte det kommer kunna ske. Jag tror att Barcelona kommer pusha för det här in i det sista på något sätt och lösa det, men allting här har också att göra med Ousmane Dembélé. För Ousmane Dembélé, där är det ju låst fortfarande, man vet inte. Det dök ju upp fantastisk journalistik av El Chiringuito för övrigt, när de hade då lyckats zooma in vad heter det, telefonen på Dembélés agent, Moussa Sissokos telefon, och de zoomat in med så här superzoom och sett det stod Leonardo PSG som hade ringt upp. Och det frågan om agenten hade planterat det såklart i telefonen när kameran var framme, för att bygga på rykten om att PSG är på gång eller inte. Men PSG är ett alternativ. Jag tror att det finns andra lag som panikartat kan tänka sig att plocka Dembélé, och det ska bli intressant att se när inget händer, när han inser att oj, jag vill inte förlänga det här kontraktet, men jag vill inte heller sitta på läktaren eller bara sitta och spela tv-spel en vår. Vilket inte heller ska uteslutas hos man Dembélé vill. Då kan det bli desperation. Då kan ett lag som Newcastle säga, men kom hit ett halvår då. Får du lite speltid? Får vi se vad som händer sen? Mm. Då är inte det otänkbart. Men det har ju också mycket, för Barcelona måste ju bli av med honom för att göra utrymme för att göra annat. Jag tror att de behöver göra det för att överhuvudtaget kunna lösa Morata. Och Morata är en komplicerad process i och med att det är så många aktörer inblandade. Samtidigt är Juventus fullt upptagna med att de av någon oklar anledning vill göra om sitt mittfält. För sig så jag tycker att de har varit i behov av att göra om sitt mittfält, men kanske inte på det här sättet de planerar att göra det nu. Med att då Arthur kan gå till Arsenal fortfarande, även om det är tveksamt om de kommer få igenom det baserat på längden på lån och så vidare. Rodrigo Betancourt sägs ju vara på väg till Aston Villa.
Vilket vore helt sjukt. Vad är det för fönster Aston Villa gör i sådana
Callum fall? Chambers också nu, officiellt. Den kom från ingenstans. Ja, det, jag vet inte riktigt vad de ska göra, men för de har ju den Mings, Konsa, House. Ska Chambers som de fjärde val där då? För jag tycker inte han går före någon av de tre.
Nej, det tycker inte jag heller. Jag sitter inte i Callum Chambers båt.
Nej, man kan väl gilla Callum Chambers, men jag vet inte vad de Villa ska med honom till. Men de vill ju ha Betancourt, den är mycket mer rimlig.
Den båten kan jag sätta mig.
Ja. Den kommer ju också, nu är det ju liksom dominoeffekten. Om Betancourt kommer, då är plötsligt Douglas Lewis up for grabs, som Arsenal också är intresserade av. Mm. Om Betancourt går, då kommer Juventus att försöka värva, och det sägs ju att de sitter på standby då med Denis Zakaria från Gladbach. Och av någon anledning, även om jag älskar honom, så är han inte bra nog för att spela i Juventus. Nahita Nandes i Cagliari. Och jag har suttit och hyllat Nahita Nandes när Cagliari värvade honom i den här podden. Det var Babylona som var med också, vi satt och pratade Cagliari för några år sedan. Mm. Men varför ska Juventus ha honom? De försvagar sitt mittfält. Och det är väl det som är fara med Vlahovic-värvningen nu, att de verkar ju urholka resten av truppen för att ha råd med det här. Om de byter Betancourt mot Nandes, så tar de med en uruguayan och ersätter dem med en sämre uruguayan och en äldre uruguayan. Det är konstiga saker som sker just nu, men det här fönstret är inte över, så mycket kan vi säga. Nej, det är i alla fall.
Jag ska säga det, förvånade mig faktiskt. Arteta står på noll landskamper för Spanien.
Noll?
Noll.
Någon en stackars match mot typ så här San Marino i ett EM-kval måste han väl ha gjort, eller?
Nej, bara ursätt.
Katalanska landslaget då?
Ja, det är möjligt. Men där var aldrig Morata.
Nej, det var han absolut inte. Det kommer han nog aldrig få vara heller. Men Morata till Barca stäng. Men Barca har ju massa annat på gång också, för de vill ju ha ytterbackar samtidigt. Så det är Tagliafico har ju gått ut rakt ut och sagt att han vill bort, verkar det som, till Barca. Där börjar de titta på Grimaldo nu istället, för att Xavi på något sätt vill återförena den gamla La Masia-kullen där med. Var inte Grimaldo och Traoré ungefär samtidigt kanske de var? I alla fall, det är mycket som sker där. Det är mycket som sker i Juventus. Vi har Arsenal och Tottenham som lär vara desperata. Jag vet inte om United fortfarande bara sitter och är nöjda och rullar tummarna mitt i allt det här. Ja, det är mycket konstigt som händer just nu. Och sen har vi hela sommaren allt rävspel inför det också, som redan nu har påbörjats med utgående kontrakt på spelare som Paul Pogba och Paulo Dybala. Så att, ja, det är spännande tider.
ska vi se här. Vi har några punkter kvar här. Nästa punkt är Paulo Dybala som Liverpool uppges jaga vid kontraktslut, likaså Manchester City ska vara där och hugga. PSG uppges av Paul Pogba som prioritet i sommar, vilket då kan försvara. Men vi kan väl börja med Paulo Dybala, som ju känns som en, det känns ju som en PSG värvning, så free transfer in, vad är han, 29-30.
Alltså jag har ju sagt hela tiden att jag har en känsla för Liverpool där.
Men det är fel ålder.
De är ju där.
Ja, men det
är fruktansvärt bra spelare som de kan få gratis. De har visat med Thiago att de kan göra den här typen av värvningar.
Absolut.
Det är jätterimligt för dem. Mm. Det är en fantastisk spelare som de ser, oj, här har vi en spelare som egentligen är värd, som absolut inte borde kunna vara tillgänglig på en fri transfer. Vi slår till. Att City är där också, jag förstår det helt och hållet. Jag förstår inte vad liksom Juventus riskerade ju så mycket med att alltså tumma på det där kontraktet som låg klart.
Vet du hur gammal James Milner var när han kom på free transfer från City till Liverpool? Han var 29.
Du ser.
Honom har man fått ut en del av. Det är en av de bättre gratisövergångarna.
Vilken dörr kommer Paulo Dybala få namnge?
The James Milner då.
Inte i sjukstugan, eller på sig. Liksom naprapaten. Nej, men det är ju det som att skadehistoriken är väl det som skrämmer upp lite. Men man märker när han spelar för Juventus att han har ju så otrolig skicklighet. De spelar ju på en potatisåker mot Milan med ett Juventus där som var uppenbart inte hade något intresse av att vinna den fotbollsmatchen. När Allegri stod och sadist log efter 0-0 och 0 skott på mål, så var det liksom, Dybala hade gjort massa briljanta saker på den här potatisåkern till plan de spelar på. Men ingen av hans lagkamrater fattar ju överhuvudtaget vad han höll på med. De var inte liksom nära på att förstå hans snabbhet i liksom tanken. Han har ingen med sig. Fatta att få göra det i ett lag med bra spelare som i City eller Liverpool. Det kunde bli supersuccé. För det är en jätteskicklig fotbollsspelare.
Så ja. Jag förstår. Nej, men jag tar honom gärna. Jag bara säger att det är inte likt Liverpool att ta in spelare i den åldern. Man har gjort det bevisligen vid ett par tillfällen. Men Luis Diaz däremot känns ju som otroligt mycket.
Det är otroligt mycket Liverpool. Ja,
eller alltså, Luis Diaz, antingen tar man en 25-åring som är som färdig, bara att ta nästa kliv, se till att han har sin peak i Liverpool. Man betalar ganska mycket för, alltså typ Salah eller typ Van Dijk eller typ, ja, sådär. Eller så kör man någonting lite så här underskattat ifrån egna ligan, alltså typ
Jared Bowen,
eller så som man gjorde med Jota eller Wijnaldum eller Andy Robertson, så där
Trossard.
Ja, men alltså något sånt liksom.
Ja.
Så att det är inte en typisk värvning, Paulo Dybala, som är liksom en världsstjärna som kommer med jättehögt löneanspråk och så vidare.
Men den är rimlig sett till att han är en fri transfer. Mm. Och att det är egenskaper som hade kunnat göra Liverpool bättre.
Kan han acceptera 3-årskontrakt så tror jag kanske det kan hända. Vill han ha ett längre kontrakt, vill han ha ett 4-årskontrakt eller ett, du vet, något sånt, då tror jag det kan bli svårt. Vi får se.
Men det är många som jagar honom i alla fall. Att City är inne där också är ju helt logiskt.
Ja, gud ja.
Det är också en sån här värvning som var lite under radarn, att de bara plockar Julian Alvarez från River Plate och alltså skickar honom på lån ett halvår och sen får in honom till A-truppen nästa säsong. Bara värt att notera att det är en av de spelare som hypats ganska mycket och öst in mål för sitt River borta i Argentina.
Vi var inne på PSG där också, som har siktet inställt på Paul Pogba till sommaren, vilket kan då försvåra den här Ndombele-historien med Tottenham.
Ja, för att alltså, de tycker väl att de är lite för lika i spelstil. Och att då, alltså man verkar vilja ha Pogba till sommaren då, att det ska vara någonting man ska försöka locka honom på fri transfer av förklarliga skäl. Det borde också vara många klubbar som redan nu har hört det för med Mino Raiola om Pogba, det kan man tycka i alla fall. Om man går på fri transfer, en supervärvning tycker jag. PSG känns ju så otroligt logiskt för honom på alla sätt och vis. Det känns som att det är precis den speltypen de behöver till det här mittfältet. De skulle passa som handen i handsken i den gruppen och så vidare. Men Ndombele hade ju också passat. Men problemet är ju där att de kommer ju inte riktigt överens om låne för, alltså villkoren och så vidare, även om det fortfarande förhandlas fullt. Och det har ju varit otroligt många roliga rykten om swap deals i det här. att de ska skicka allt från Paredes till Ander Herrera till Wijnaldum har ju mest ryktats kunna vara aktuell, men har inte varit dykt upp i de faktiska samtalen.
Nej, det känns ju väldigt mycket som en sån här bara, alltså ett pusselrykte. Han verkar inte trivas jättebra. Han har en lång historia i England där han har varit väldigt framgångsrik. Kan tänka sig att flytta, men alltså...
Det finns ju uppgifter om dubbelbytet också. Att de även skickar då Dele Alli till PSG och får Julian Draxler utbyte.
Ja, det känns ju verkligen som...
det är den där hoppas jag materialiseras. Det har varit kul.
Det känns som när NASA byter ut en brödrost mot en stavmixer. Vad ska PSG med Dele Alli att göra?
Ja, de ville ju ha honom för blott ett år sedan, och då kändes det ju jätterimligt. Eller knappt då kändes det ju rimligt i och för sig, men...
Nej.
Alltså, men PSG har gjort konstiga värvningar förr. Alltså, ja. Kom ihåg att alltså, Ander Herrera har faktiskt varit ganska lyckad, och den satt vi och undrade vad de höll på med. Nu vill de ju försöka byta bort Ander Herrera, men ja. Samtidigt, de gör lite udda mittfältsvärvningar och sånt, för de måste ju hitta på något annat för att kunna finansiera allt annat på vitt de gör.
Så är det.
Och de ska väl antagligen gå för Osman Dembélé innan fönstret stänger också, och försöka förhandla fram det med Barcelona på något sätt.
Nej, men alltså, de värvade Ghana, Guy, Idrissa, jag kan aldrig reda ut det namnet.
Idrissa Ghanagay
från Everton liksom, och stoppade in honom rätt in på mittfältet. Det var också udda.
Ja, men de gör udda saker. Ja. Rabiot var ju udda en gång till också när han dök upp.
Det får man säga. Vi konstaterar att Real Madrid då kontaktat Monaco angående Aurelien
Tchouameni.
Tchouameni. Huvudscouten har åkt till Monaco, bara en sån sak.
Vad ska
Real med honom att göra?
Jag vet inte riktigt, det är väl någon sorts vice Casemiro de letar då, med vice Casemiro så vet vi inte blir så långlivad i Real Madrid, för att Casemiro alltid spelar. Man blir aldrig utvisad, eller för att han är så bra på att undvika ett andra gula kort. Vilket är ett problem för de som är bakom. Nej, men alltså en jättespännande spelare. Det är ju en supergenombrott man som varit alldeles strålande i Monaco den här säsongen. Det är ju väldigt mycket snack om Chelsea med Tchouameni också. Och här pratar vi ju en ganska komplett mittfältare, bra på det mesta, duktig bollvinnare, duktig bolltransportör. Han har ju det mesta i liksom boken, han är fortfarande väldigt ung. Tror han är 21, men jag kan ha fel här, du sitter med en dator så du kan ju titta. Tchouameni i alla fall, nej, det kommer ju snackas jättemycket om till sommaren. Och jag tror att Chelsea som sagt är jätteintresserade också, Real Madrid vill väl ändå ha koll på läget ifall de nu skulle vilja värva in en in i mitt fält där till. Och jag vet inte riktigt varför de skulle vilja det i dagsläget, men...
22, ja.
22, ja, men då var jag inte så långt ifrån i alla fall.
Han fyller 22 idag.
Ja, vad sjukt! Grattis, Aurelien!
Han fyller 22 idag. Så var det med det.
Ja, då var jag ju rätt på 21. Ett tag.
Ja, men
om jag spelat in igår så...
Grattis säger vi då.
Grattis till Tchouameni.
Ja.
Nej, men det är en jättefin mittfältare, så det kommer nog många klubbar som är intresserade av honom. Och Chelsea-fansen som undrat om honom borde ju hoppas på en sån värvning, för jag tycker det är en spelare som är strålande, och jag tycker han skulle vara ett bra komplement till.
Förlåt, igår är det jag som inte har koll på datumen här
Han fyllde år igår.
Igår fyllde han
22. Grattis i efterskott då, Aurelien Tchouameni. Det var inte lika roligt.
Nej. Fan också.
Kolla aldrig en bra story.
Nej, precis. Nej, men det är lika bra, för att det är alltid någon... våra lyssnare är så jävla på tårna, va? Så att,
Och du tror inte redan vi redan har sagt någonting som de kommer på?
Gud ja, men man måste inte fylla på den där säcken med faktafel som man ändå blir kollad på. Ja... Nu ska vi se här, kom jag av mig helt och hållet. Vi skulle säga något om Sofyan Amrabat och förhandlingarna där, Fiorentinas mittfältare.
Han lär väl sannolikt att hamna i Juventus, i och med att nu Tottenham jagar honom och är långt komna i förhandlingarna, så lär väl någon annan klubb gå in och hugga honom naturligtvis innan fönstret stänger. Skämt åsido, så Amrabat verkar ju vara det mest tydliga spåret just nu för Tottenham, men det har väl mycket att göra med.
Han spelar afrikanska nu, eller?
Amrabat har spelat afrikanska. Nu är inte jag rak koll på huruvida Marocko är kvar i turneringen eller inte i sittande stund. Men Amrabat är där och spelar. Och det är en duktig mittfältare. Alltså, tvåvägs mittfältare, relativt snabb, har sina... Alltså, mångsidig, nyttig. Sen vet jag inte, alltså, det är väl en bra värvning för att bredda för Tottenhams del. Det är väl lite så jag ser det. Men det har ju mycket att göra med om man blir av med Lo Celso eller Ndombele och så vidare i slutet av fönstret. Det som jag tycker är mer alarmerande är att de behöver ju faktiskt få in en ny högerytter eller någon offensiv kraft på så vis. Så där borde de jaga och pusha nu. Vilket de har gjort men missat på de mål de har haft. Conte borde ju vara ganska irriterad just nu på att Paratici inte har lyckats dra någonting i hamnen. För nu är vi bara några dagar bort. Det pratades om att de skulle ha 3 värvningar. De har gjort 0 hittills. Så att Tottenham lär försöka och Tottenham lär bli desperat under de sista dagarna av det här fönstret. Så att det ska bli väldigt spännande att följa. Nu har det börjat rassla in lite officiella övergångar lite överallt också i andra ställen.
Mm. Ska vi bara ta en snabb genomgång?
Det är några som är ganska roliga där.
Ja, men Gosens till Inter
från Atalanta. Jättebra värvning.
Ja, verkligen.
Och de behöver en vänster winger tycker jag. Perisic har kommit i åren, de får rotation på honom och sen ska ju in rakt in i det där laget och har varit jättebra för Atalanta. De har haft skadeproblem här nu under hösten och är borta en stund, men det är en supervärvning av Inter.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, jag gillar Gosens jättemycket. Mm. Tycker
jag tycker den är en kanonvärvning faktiskt.
Daniel Vaz till Atletico Madrid från Valencia.
Också ett smart värvning tycker jag. Daniel Vaz som alltså, är så många, så han kan spela på vilken position som helst. Atletico får in en spelare som man vet kommer att vara supernyttig, som tar jobbet, som är lite rivig och får honom otroligt billigt. Jag vet inte ens, minns inte exakt vad summan var, men den är låg i alla fall. Den är så här Valencia-låg när det kommer till Valencia-försäljningar.
Ja, hur säger man det här för namn? Moriba.
Elias Moriba. Ja, men det här är det som är det roligaste. Elias Moriba, spelaren som kan ha i konkurrens med Ousmane Dembélé den absolut sämsta rådgivningen som går att ha. Han skulle ju förlänga med Barcelona då i somras. Men han satte helt hutlösa krav. Var ju inte nära. Och då var det bara, även om du är en La Masia-produkt, även om du har slagit igenom och gjort några A-lagsmatcher, dra. Det finns inte på kartan att vi går med på. Han hamnade i Leipzig, vilket kändes som en spännande liksom val. Leipzig har varit katastrofalt för honom, han har ju inte fått någon spel till det överhuvudtaget i princip. Och nu ska han alltså tillbaka till Spanien och han ska till Valencia. Och det intressanta här är att det sägs ju ha gjort tränare Bordalas arg. För Bordalas ska inte ens ha velat ha Moriba. Utan det har då kommit från något annat håll i Valencia-ledningen, sägs det. Så att det här är en värvning då som har skett utan att då, alltså tränare Bordalas har velat ha honom. Och då är det som vanligt i Valencia just nu och Elias Moriba som har påbörjat en väg till en karriär som jag mycket väl kan tänka mig blir en flyttfågelaktig karriär. Skulle inte förvåna mig om man har 10 klubbar på CV inom loppet av, ja, säg 10 år till.
Mm. Vi hade vi något mer officiell där? Ja, Marko Lasetic till Milan från Röda Stjärnan. Honom vet jag ingenting om.
Man, alltså en ung 18-årig striker från Röda Stjärnan kommer in och får skolas av Zlatan Ibrahimovic, bara en sån sak. Men det är ju en värvning för framtiden om inte annat. Och Milan brukar ju pricka dem där ganska bra tycker jag, när man hittar lite udda namn som man kanske inte har sett på radarn tidigare. De är ganska duktig scoutingverksamhet, i mitt tycke i alla fall.
Japp. Yep. Vi svarar lite frågor här innan vi knyter ihop för idag och tar helg. Vilket betyg får Paratici för sina 2 fönster? Plussidan, Conte och Juris kontrakt. Minussidan, Ndombele, Ali, Lo Celso, Doherty och Rodon kvar. alla de är kvar. Enligt allas där Gold var Paratici den som pushade för Nuno. Vidare verkar Spurs missa spelare som Diaz, Adama och Kessi. Tydligt underkänt, undrar Wilmer Lunneblad.
Ja, alltså jag tyckte att hans sommarfönster var bra då. Men samtidigt så här, det är ju otur att Romero har varit skadad så mycket som han varit. För det var ju mittbacksvärvningen. Det var den stora mittbacksvärvningen skulle in där. Han har ju bränt på annat utan tvekan. Jag tycker att Brian Schill har inte utvecklat på det sättet man kanske hade hoppas. Jag tyckte jag var en av alltså, mest intressanta värvningar som gjordes från Tottenham under sommaren. Men han verkar ju vara lite aktuell för att lånas till Spanien igen nu. Alltså om han bränner allt och de går värvningslösa genom vinterfönstret, då är det ju svårt att ge någon godkänt betyg. Men då tror jag att han kommer få höra det från en viss Antonio Conte också. Och så är det också svårt att ge godkänt betyg till en tränarutnämning som du måste byta ut mitt i säsong och ta in Conte. Så att, nej, hittills har han inte börjat jättebra, Paratici, men samtidigt hade man inte jättestora förhoppningar med tanke på vad han sysslade med i Juventus. Så är det mycket att bevisa, framförallt de här sista dagarna av det här fönstret.
Kli Torres undrar, om ni var rådgivare åt Kulusevski och Isak, vad hade ni sagt till dem?
Det är en Kulusevski...
Håller borta från Everton.
Ja, det hade du sagt, ja. Jag tror inte det.
Det känns som en giftig miljö just nu. Gör inte det?
Jo, det är, alltså, de har ingen tränare till att börja med. Nej, jag tror inte att det är så aktuellt.
Det har ju han redan dessutom sett till och hållit sig borta från Everton, Kulusevski, eftersom han uppenbarligen har tackat nej till dem.
Jag skulle säga att han måste, alltså, i Kulusevskis fall tycker jag väldigt lite magkänslan. Vad känns bäst för mig i det här läget? Vad skulle vara en bra flytt för mig? Vart får jag förtroende? Vart får jag ett gott intryck av tränare, projekt, alltihopa? Och sen då också att se till att ha en lösning där du har en faktiskt sannolik och möjlig väg att stanna kvar. Mm. Att det inte ska vara någon kortsiktig lösning där du hamnar i Juventus och är lite oönskad ifall de får för sig annat i sommaren och du sitter där i någon sorts, alltså, limbo-situation. Om Milan och Juventus har kommit överens om en rimligare, alltså, utköpsklausul, då tycker jag faktiskt att Milan hade varit ett jättespännande steg. För Milan har något kul på gång. Milan har, alltså, det finns positiv energi. Bara att få spela under Zlatan, det kommer betyda jättemycket för honom. Mm. Alltså, säga vad man vill om Zlatan Ibrahimovic, men det är såklart att det kommer göra enormt mycket i mental, alltså, hur du ska vara stark mentalt och bygga upp det här, hur du ska hantera olika saker. Zlatan har gjort samma resa. Han var ung i Juventus en gång i tiden. Sen gick han till Inter. Det måste vara att han gick till Inter för att Juventus blev tvångsnedflyttad och han inte ville spela Serie B. Mm. Men han har ändå gjort den resan från Turin till Milano. Och det här är ett Milan som är spännande. Ett Milan när han skulle få chanser. Ett Milan som har tålamod med Pioli som har gjort ett jättefint jobb verkligen. Om Milan går så tycker jag att det låter mycket mer spännande än både Arsenal och Tottenham och det har pratats om för hans egen utveckling. För att Serie A är en liga som passar honom uppenbarligen.
Ja, absolut. Och det som är spännande just för Kulusevski är att framförallt hade rådet honom till att gå, till att lämna, att få speltid. För att oavsett om det blir Milan, Arsenal eller Tottenham, så tror jag att han kommer få mycket speltid i de här lagen. Jag tror att han kommer få spela fotboll, han kommer få ett stort förtroende. Och det är ju precis vad han behöver.
Han är så pass ung fortfarande att det finns egentligen ingen stress heller. Men samtidigt, det är tydligt nu att Allegri inte ser honom som att ingå i planerna. När Allegri väljer att någon så här alibi byta in honom på övertid mot Milan i en 0-0-match, det säger allt. Varför har inte han kastats in tidigare i den här matchen? Varför får han inte ens möjlighet att försöka förändra? Absolut, när han fick chansen mot Sampdoria, han tog den inte. Jag tycker i och för sig att, alltså, betygen från den matchen var allt för hårda. Jag tycker inte han var så dålig som många ville få det till i den matchen. Jag håller med. Alltså, i det här läget, om det är så här nu som det är och Vlahovic kommer in också nu, så jag flytta på det ifall du får möjlighet att göra det. Och det är därför agenten också verkar titta på väldigt många och prata med många nu. För
han verkar ju sugen. Han verkar ju sugen.
Ja.
När det kommer till Alexander Isak då, vad ska han dra? Är det dags?
Absolut inte stressa iväg den vintern. Jag tycker inte han behöver göra det.
Har inte haft en superhöst ändå.
Nej, men det här just nu, problemet för Alexander Isak just nu, om vi leker med tanken att han då skulle vilja flytta, vilket jag tror inte han vill ens. Jag tror inte han bryr sig just nu. Han trivs jättebra i Real Sociedad. Det är ju inte en klubb som kan vinna titlar. Det är en klubb som kan slåss om Champions League-platsen, som kan spela Europaspel till hösten, kvar i, alltså, alla turneringar. Och har något på. Sen finns det ju tvivel, tycker jag ändå, kring hur långt Emmanuel Alguacil kan ta det här laget. Jag känner som att han har nått någon form av tak där. Men det är en annan sak. Men i Isaks fall, så här, varför stressa iväg därifrån? Just nu är han... Han är inte på topp på någon lista. Han är på alla klubbars lista. Han är på Citys lista. Han är på Arsenals lista. Han är på Barcelonas lista. Men alla de listorna innehåller andra namn högst upp. Han är liksom considered av väldigt många klubbar. Men han är inte prio i någon klubb. Om han fortsätter göra det riktigt bra i Real Sociedad, vilket han kan göra för den miljö du kan göra det i, då kommer han kunna vara prio på någon lista. Och då är det helt andra former av klubbar vi pratar om. Och då är det en helt annan steg vi pratar om. Nu kommer in med en helt annan status. Men om Arsenal pungar ut 940 miljoner euro i en utköpsklausul,
då förstår jag man vill göra den flytten. För att då har Arsenal skickat en signal över hur extremt högt de värderar honom och vilket förtroende han kommer få. För hans status bara på inhemsk mark här, att spela i Arsenal, det är en stor grej. Arsenal är en av de populäraste klubbarna vi har här i Sverige. Så att det hade ju varit stort på så vis.
Jaja,
men jag tycker verkligen inte att han behöver stressa upp sig. Jag ska absolut inte börja träningsstrejka för att få igenom en flytt innan deadline till Arsenal eller något sånt. Nej. Bara ta det lugnt, spela vidare i en väldigt bra miljö och en klubb som faktiskt har större möjligheter att vinna titlar i år än vad Arsenal har. Tycker jag.
Där har ni det. Nu är det dags att ta lite helg, ladda batterierna, samla på oss allt vi behöver inför måndagen då det är deadline day. Pang bara på det. Vi kör, se ifall vi kastar ihop något under dagen också om det behöver, för det kommer ju ofta grejer. Deadline day, om det är mycket, då kommer det ofta tidigt på förmiddagen grejer.
Det kan ju bli läge med tanke på att Serie A-fönstret sänger vid 8 och att Dejan Kulusevski.
Precis. Nej, men vi för er som lyssnar på Premier League-podden också, vilket säkert är några stycken av er, så kommer vi inte med något PL-avsnitt. Det spelas ju inga matcher nu i helgen, utan vi koncentrerar oss helt och fullt på Silly härifrån och då på måndag. Och sen så ja, hörs vi då helt enkelt. Och så livesändning på kvällen som vanligt. Du kommer vara där och jag kommer vara där och ja, alla möjliga kommer vara där som ni känner igen. Jag är jätte... Alltså, jag vill ju verkligen... Jag ser fram emot den här timmen med Erik Niva och få prata Luis Diaz kapningen. bara det måste ni ju ratta in på för att det kommer.
Nej, det kan bli kul. Alltså, det finns ju också en risk att Tottenham sitter i något riktigt prekärt läge och då blir det väldigt roligt att ha Niva den där timmen där inne.
Ja. Mycket fint. Hörrni, tack för oss. Trevlig helg och så hörs vi på.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.